Det här är Naturmorgon från den 4 juli 2026 som sänder hela programmet från Hyckeberg i Dalarna. Där de branta, sydvända stupen skapar livsrum för ett annorlunda växtliv, rovfåglar och snäckor bland annat. Ja, men så här borde ju minst några dagar i livet starta. Från toppen av ett berg. God morgon från Hyckeberg, eller Oitsbjerg som det heter på älvdalska. Det här är Naturmorgon i P1 och det är jag, Karin Gyllenklev, som står uppe på bergsplatån vid den här, om jag går närmare, stupande klippväggen och ser ut över ett grönt landskap med mjuka kurvor och pytteträd. Och solen har precis liksom börjat strila in här från kanten och det är en ljusblå himmel. Och Lisa Henkov, jag ser inte dig, men du ska vara här i skogen nedanför stupet.
Ja, jag tittar upp nu och det är ju vilken bergvägg. Jag tar lite på den här platta men ändå lite sprickiga, höga bergväggen precis nedanför den är. Och vänder jag mig om så har jag granar. Det är någon tröst som pratar. Det hänger lavar och det är så brant så jag kan inte gå många meter i sidled för att det stupar, nästa stup kommer snart här.
Ja. Ja, men Lisa, det är ju den här breda, nästan 100 meter höga sydvända klippväggen som du har vid dig som är, och jag under mig, som är Hyckebergs hjärta kan man säga. Som värms upp av solen och ja, men som något slags jätteelement värmer sin närmaste omgivning. Vilket gör att växter finns här som annars inte trivs så långt norrut.
Ja, men så är det ju. Och det är faktiskt så att det är ett himla surrande här. Och det är humlor som surrar. Och det är klart att det måste ju finnas växter om det finns humlor. Och de här växterna har inte bara dragit till sig humlor. Utan även botanister ända sedan 1700-talet.
Ja. Och förutom liksom sydväxter så trivs också rovfåglar här vid berget som gärna använder termiken, alltså den uppvärmda luften som stiger när de flyger. Och Hyckeberg är en av Dalarnas finaste lokaler för landsnäckor. Och hela programmet idag ska vi ägna åt det här berget och livet som frodas här. Men jag tänkte om vi ska specificera lite, Lisa, alltså var i Dalarna är vi? Det är norra Dalarna.
Ja, och kanske till och med att man skulle säga nordvästra. Och Dalarna har ju de här fantastiska dalälvarna, Västerdalälven och Österdalälven. Och utefter Österdalälven så ligger ju Älvdalen. Och det är bara ett stenkast, nej det är längre än ett stenkast, några kilometer från nordost om Älvdalen.
Mm. Och vi är både i Älvdalens och Mora kommun, för berget går liksom genom båda.
Ja.
Ja,
jag tror jag är i Älvdalens kommun just nu faktiskt, helt säkert.
Jag är i Mora kommun faktiskt, här vid utkiksplatsen där jag står. Men vi må vara vid ett berg, men vi har en producent i en sändarbuss också. Helena Söderlund håller koll på mejlkorgen, bland annat. Och ni som lyssnar är så välkomna att höra av er om ni har frågor kring något vi tar upp i programmet eller bara vill skicka en hälsning. Mejla då till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver ni till oss på våra sociala medier. Där heter vi Naturmorgon. Men det är inte bara jag som har bestigit Hyckeberg den här arla morgonstunden. God morgon, Birgitta Sekund.
God morgon.
Är du ofta här på Hyckeberg?
Ja, några gånger per år brukar jag bestiga berget.
Ja, för du har en stuga inte så långt härifrån, va?
Jag har en stuga, eller jag och min sambo Stefan har en stuga i en by som heter Kåtila. Ligger 2 kilometer ifrån Älvdalens centrum. Så ifrån våran tomt så har vi ju fantastisk utsikt över det här berget. Alla årstiderna som är, alla färger som är. Hösten med de här brända tonerna och vintern med det vita berget och det frusna. Man ser hur berget är lite vitt så. Och på våren så blir det grönt och det grönskar. Och nu är det ju så vackert grönt alltihop här.
Ja, det är det. Och så, då på håll ser du de här nakna klipporna mitt i allt det gröna då?
Ja, det gör jag. Och särskilt på sommaren när solen går ner så kan man se hur solen steker på berget. Och det blir så fantastiska färger på berget.
Mm. Ja, underbart. Du är ju faktiskt anledningen att vi sänder härifrån idag. För vi frågade våra lyssnare, varifrån tycker ni att vi ska göra Naturradio i år? Och då sa du Hyckeberg. Varför då?
Ja, men det är ju så fantastiskt här uppe med det här berget och naturen. Tittar man ut över vidderna här så ser man det här mjuka landskapet som rör sig framåt. Och söderut så ser vi Orsasjön och i öster går solen upp och i väster har vi Näsetsjön. Så det är så vackert och det är så meditativt och tyst här. Man lyssnar på fåglarna och det surrar lite grann och det blåser i skogen, i löven så.
Ska vi ta några lyssnarsekunder här bara och höra hur låter det här uppifrån toppen? Ja, det är litet sus. Men också den här luftigheten när man kommer upp, det blir så mycket himmel på något vis.
Ja, verkligen.
Jag tänker vi ska också säga god morgon till Lennart Bratt, biogeovetare, specialintresserad av botanik och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Hej Lennart.
God morgon.
Hur var det att knata upp nu på morgonen?
Ja, det är lite snubbligt efter den där stigen faktiskt.
Ja. Vad skulle du säga är speciellt med Hyckeberg?
Ja, det är ju den här storslagenheten. Den enorma lodrätta branten och så utsikten här uppifrån.
Mm. Och du gillar ju växter, så det är väl också den här speciella floran. Så att det finns växter som annars inte trivs så här långt norrut. Vill du ge några exempel?
Det stämmer bra. Så att när jag kommer hit så brukar jag faktiskt gå nedanför den här branten, för det är där de speciella växterna finns då. Till exempel finns det ju ett stort bestånd av lind som det är ju väldigt speciellt att det finns här uppe. Det måste man ju söka sig långt söderut annars för att hitta.
Ja. Och som du sa, de mesta av de här sydväxterna är nedanför, men vi har väl en liten en här precis vid oss. Ser ut som små späda vita stjärnor på tunna skälkar.
Det är en trevlig liten nejlikväxt som heter bergglim. Så den hör ju till de här växterna som man bara hittar i såna här lite varmare klippmiljöer.
Ja, så kan man se, det sticker upp som små buketter lite här och där. Och bakom oss har vi ju barrskog mest, ingen lind.
Nej, där finns ingen lind. Där är den normala karga älvdalsskogen.
Mm. Men du, vad består berget av som vi står på?
Det består av lustigt nog av sandsten och något som kallas för konglomerat. Då. Sandsten säger sig själv och det består av...
Det är väl gammal havsbotten en gång i tiden som har förstenats?
Det är gammal havsbotten, ja. Och den här är riktigt gammal så att det är en väldigt hård sandsten. Det här konglomeratet har ju också med vatten att göra. Men då är det inte sand utan mer en blandning av grövre beståndsdelar.
Ja. Konglomerat, vilket namn!
Ja, det är ju som en sammanvävd bergart utav lite allt möjligt.
Ja. Ja, men det är skönt att du säger att det är en hård, sandstenen är hård. Man vill ju att det ska vara stabilt när man står så här alldeles intill stupet. branten. Men du, när man kommer, vi är ju nära Älvdalen och så, och då ser man mycket så här, porfyr står det mycket om. Och det är Dalarnas landskapssten, porfyr. Finns det någon porfyr här i liksom Hyckeberg?
Ja då, det finns en hel del i moränen, så att längs stegen kan man ju se porfyr lite här och var. Men själva berget är inte det. Men däremot utsikten vi ser här som man brukar beskriva Dalarna som ett böljande, kulligt landskap. Men just den här porfyrterrängen, den är snarare som en krabbsjö då. Den är väldigt distinkta höjder då som ger en lustig profil åt terrängen.
Lite taggigare sådär. Ja. Ja, men du, Birgitta, du har ju gått upp här. Det är lite bökigt att ta sig upp ändå. Det tar 20 minuter närmsta vägen upp här på toppen. Mm. Du har testat att göra det i foppatofflor. Är det att rekommendera?
Det är väl inte att rekommendera, men första gången jag var här uppe, det var sommaren 18. Det var lite spontant och då hade jag foppatofflorna på mig. Och det var den långa vägen, den är ju 2 kilometer upp. Så jag tog mig både upp och ner, men idag är det kängor som gäller.
Mm. Ja, det är mycket stora stenar och rötter.
Ja, vägen hit upp är ju inte så tillrättalagd ute, utan det är som kullersten hela vägen.
Ja. Och jag vet att Lisa är ju här nedanför berget för att botanisera i Hyckebergs speciella flora. Och Lisa, det är ännu bökigare att ta sig dit där du är.
Ja, vilken utmaning ändå. För att när man är nedanför berget här, då är det ju väldigt mycket sten. Och just också ganska mycket sån här vass porfyrsten och massor med sten bara, och så har det fallit massor med granar. Så det var en stor utmaning. Det är en utmaning att komma uppifrån för att det är så brant. Det är livsfarligt på sina ställen. Men det är en utmaning att komma nerifrån också, som vi gjorde. God morgon, Johanne Mad.
God morgon, god morgon.
Jag lyfter på den här omkullfallna säljen. Vill du klättra över lågan där?
Ja, nu klättrar jag över lågan. Vi ska vara lite försiktiga.
Ja. Det är en mossig, tjock låga. För träden står ju här och när de blir gamla så får de falla, eftersom vi är ett naturreservat.
Ja, så det finns ju en mängd, många trädstammar som ligger med mycket döda granar framförallt.
Mm. Väldigt mycket. Mm. Och Johanne är alltså aktiv i Dalarnas botaniska sällskap. Och det är därför du är ciceron här.
Ja.
Och nu har vi det här med sydväxten. Vi har bergväggen precis bakom oss, bara några meter bakom oss. Och så är det en liten klipphylla. Och här är det frodigt.
Ja, verkligen. Vi ser ju en massa blåbär här till exempel. Så det är... Och vi ser ju också många växter som faktiskt inte är vanliga i den här delen av Dalarna.
Ja.
Så det är ett jättespännande område.
Ja, dina ögon lyser.
Ja.
Men du, blåbär,
ja,
de är ju inte duggmogna på andra ställen.
Nej.
Men här har du
här
plockat
finns
blåbär.
Ska
vi smaka?
Mogna blåbär. Ja.
Vi tar varsitt.
Ja.
Mm. Wow, de är mogna.
Ja, verkligen.
Och de är bara små gröna kart om man är uppe på berget. Mm. Men det är alltså effekten av att vi är så nära klippväggen då.
Ja, för att det har ju gjort att de har kunnat börja blomma lite tidigare här på grund av värmen. Mm. Och sen har det också funnits humlor som har pollinerat dem. Så har det ju så småningom blivit mogna blåbär. Så de är lite före här, blåbären. På grund av värmen.
Faktiskt. Ja. Och alltså de här humlorna, det tog mig när vi kom ner nu. För vi klättrade liksom lite ner på sidan här. Och så när vi kom ner så är det ju humlorna, det är ett surr. Det är som skogen har liksom en ton. Och då undrade vi, och det är humlor har jag sett med kikaren.
Mm.
Men ta någon härlig växt nu här, Johanne, som vi kan...
Ja, det finns ju en väldigt spännande växt som inte alls är vanlig i Dalarna. Mm. Och det är den här ärtväxten som vi har precis här. En stor, frodig planta. Och det är sötvedel. Och den har ju parbladiga blad. Och sen får den gulaktiga blommor så småningom. Nu har inte de här riktigt slagit ut där.
Den är nästan. Titta, där ser man verkligen det här blomman.
Precis. Och den finns i stort sett bara på såna här platser i den här delen av landet. Så att väldigt ovanlig sötvedel. Den växer annars i södra Sverige. Ja.
Och det är inte så att det här är någon liten diskret växt, utan den här är ju, vad är den, meter lång och frodiga långa blad som är flera decimeter de här.
Ja. Ja, 1,5 decimeter, lite drygt. Med många småblad.
Ja, och grön. Och om vi tittar uppåt branten så har vi... Oj. Ja, det är det att vi står liksom där det lutar så mycket. Så att man får inte titta för högt upp. Men där uppe finns ändå Karin Gyllenklev.
Här uppe finns jag, det stämmer. Med denna otroliga utsikt. Och månen, både solen och månen ser vi. Månen är så där vit, suddig. Med en liten suddig kant i alla fall. Vi sänder ju som sagt hela programmet från Hyckeberg i Dalarna idag. Och Lennart Bratt från Länsstyrelsen Dalarna. Det här är ju ett populärt berg. Men vad tror du är det som lockar folk hit allra mest?
Ja, folk lockas nog generellt till utsikter. Och det här är nog kanske den finaste vi har rent av i Dalarna. Så att de allra flesta som kommer hit, de vill ju komma upp här och uppleva utsikten. Och kanske grilla någonting vid elden som finns där, eller eldplatsen.
Mm. Men sen finns det de som kommer för att vara på klippväggen också?
Ja, det gör ju faktiskt det. Det är ju en utmaning att ge sig upp eller ner för den här väggen. Så att de som ägnar sig åt sånt kommer ju hit ibland.
Ja, klättrare. Men det är inga nybörjarklippor de här, det kan jag säga. Vad säger du, Birgitta Sekund? Varför brukar folk komma hit? Eller, det har varit något lopp här nyligen, va?
Ja, men det har väl varit ett lopp rätt så nyss. Jag tänker att människor som kommer hit älskar djur och natur och den här hänförande utsikten som är härifrån. Mm. Och att röra sig i den här backen uppför är ju en utmaning. Mm.
Mm. Det där loppet, jag tror det heter Uka Pine eller något på dalälvska. Det är en av våra lyssnare faktiskt som har skrivit det. Håkan Seler. Fantastiskt berg, fantastiskt jobbigt att springa upp och ner för. Vilken möda. Men hörni, jag tänker att vi ska backa i tiden nu. När man kör hit passerar man en samling grå hus. Hyckes fäbodar, eller som det heter på älvdalska, Ojks fäbodar. Helena Söderlund var där häromdagen och mötte Lars-Erik Lindhamn som dokumenterat fäbodens historia och Kurt Malm som växte upp på fäboden på 1950-talet.
Kurt Malm, alltså, här står vi vid en stig. Det här har du gått?
Ja, det här är gamla fäbodstigen från byn Kittan upp till Ojks fäbodar. Här gick vi med våra djur varje försommar när vi skulle vara på väg till fäboden. Och gick hem på hösten igen samma väg. Det var väl 5 kilometer långt vart Men alla visste vad det som väntade när vi kom upp på vallen. Det var glädje yra i alla djur när de skulle ut på skogsbete. Och även vi som följde med också i glädjen.
Ja. Ja, ni såg fram emot det?
Oh ja. Det var ju varje sommar. Det var mycket liv och rörelse på vallen här. Folk i större delen av stugorna här.
Och när ni var barn då, gick ni berget som vi sände Naturmorgon från här då? Så var ni uppe där någonting?
Ja, inte mer än när vi fick besök av bekanta då. Vi fick några främmande, kunde vi ju vara med dem upp någon dag då.
Mm.
Kika, men vi gick inte upp mer än vi behövde då. Så att
men du, på 50-talet så då började det komma mer turister hit.
Oh ja. Då hade ju svenska folket fått en tredje semestervecka. En betald 3 veckors semester. Det var ju då blomstringen kom. När folk hade fått bilar. Det kom ju folkvagnar med takräck och resväskan på taket och barnvagnen fastsurrad. Och de stannade ju in vid våran vall och ville se på djuren om de fanns inne på vallen. Då. Det fanns ju ett brandtorn på berget som var bemannat med en brandvakt. Men han hade även servering uppe på berget. Bjöd turisterna, eller bjöd han saluförde väl läsk och kaffe och någon bulle kanske emellanåt. Och så han bar upp all förnödenheter upp för berget. Så det var ju strångt gjort. Ja.
Men Kurt, alltså det är väl fortfarande, det är ju får här. Alltså det finns folk som är här på somrarna fortfarande.
Vi har 2 familjer som har fårskötsel här, fårbönder. Ja. Så de håller ju lite öppen med bete. Men de går ju inhägnade i vallen då, så det är ingen som går fritt på skogen idag.
Är det ängsklocka det här?
Det har du, ja.
Ja, vad vacker den är.
Jajamän.
Lila. Och sen fräskragar.
Ja,
ja.
Klöverblom.
Ja. Du brukar komma hit på vårarna, Lars-Erik.
Ja, nej, det är, jag vet, vitkipporna blommar här och blåskipporna. Jag blir tradition att åka hit och fota lite då.
Ja.
Och sen fotar jag av varje laven här på härbret här.
Ja, så är det en lav som är alldeles knallgul, eller gulgrön.
Ja.
Och den blir så vacker mot det här härbret som är lite grånat, jättefint. Hur tycker ni att komma båda två? Alltså, att stå här och får ni mycket minnen?
Ja, visst väcker det minnen.
Mm.
Ja,
det är klart.
Men det är också en tår i ögat för att det förbuskas och växer igen så väldigt. Det är synd att det inte finns mer öppna landskaper.
Mm.
Det är ju tacknämligt att de bedriver fårskötsel nu, de här 2 fårbönderna här. Men det borde vi ju varit mer.
Mm.
För att hålla den här floran och faunan igång här. Ska du berätta, Lars-Erik, eller ska jag?
Ja.
Du väljer.
Det här är sägnen om att den första människan som kom till Oik. En skogsfinne vid namn Heike. Och meningen är väl att Oik, eller Hycke, kommer av det namnet. Han slog sig ner här, gjorde en blodkula. Och det var under digerdöden.
Och han har då gett namn till både den här färborden som vi är på nu och berget då?
Ja, det är enligt skrönan då.
Enligt skrönan?
Ja.
Ja, det var så att Heike slog sig samman med den sista levande kvinnan som levde nere i Älvdalen under digerdöden och på så vis levde bygden vidare. Så sägs det i alla fall i sägnen. Och det var Helena Söderlund som träffat Kurt Malm och Lars-Erik Lindhamn häromdagen. Och det var Johanne Mad som kulade här i skogen nedanför precis innan inslaget. Kulning är ju en gammal sångteknik som hörs över stora avstånd och som användes förr när man skulle locka på korna, bland annat. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som sänder hela programmet från Hyckeberg i Dalarna. Där Linné faktiskt på 1700-talet fann floran kuriösare än många Hortus botanicus. Alltså att växtligheten här intill berget var märkvärdigare än på många botaniska trädgårdar. Ja, och förra veckans naturfråga skvallrar om en art som finns här kring berget men som i övrigt är ovanlig i de här trakterna. Vi ska avslöja svaret men först påminna oss om frågan. Om det är de hjärtformade bladen, det mjuka träet eller den akrobatiska livsstilen som gör denna organism så älskad är svårt att veta. I litteraturen spelar den och i visan uppmanar den till vila. Vi söker ett släkte och på tal om det, många svenskar bär dess namn i olika kombinationer. Rätt svar är lind. Det visste veckans vinnare Irene Kjellberg i Kungsbacka som får en termos. Marianne Arvidsson i Braås, till dig skickar vi en tygkasse och Naturmorgons tygmärke går till Annika Heyman i Stockholm. Grattis! Lotta Landén i Lerdala skriver så här. Hjärtformade blad, ja då var det enkelt eftersom jag direkt tänkte på två riktigt stora lindar som fanns vid mitt förra boende. Jag vet inte vilken visa ni tänker på, ledtråden linden och vila. Men jag minns hur jag ofta satt under lindarna när de blommade. I den svalkande skuggan hördes surrande av hundratals humlor och bin och doften av lindblommorna var underbar. Dessutom ska väl lindblomste ha en avslappnande effekt. Så nog är det här ett på många sätt rogivande träd. Ledtråden att linden spelar var lättare. Spelar min lind, sjunger min nektergal är en så vemodigt vacker berättelse. Däremot förstår jag inte ledtråden med att den ska vara akrobatisk. Ja, Lisa Henkov, hur är det med visan och akrobatiken?
Om vi börjar med akrobatiken då, så är det ju så att en lind, den har en helt märklig förmåga. Hur man än böjer och grejer med den, alltså den kan brytas av en storm och då fortsätter den liksom att växa uppåt och skjuter nya skott hitåt och ditåt. Så att det var det som jag faktiskt tänkte på när jag la in det där ordet om akrobatik. Och det var också någonting som kom fram när vi gjorde en sändning för många, många år sedan om lind. Att den just har den här förmågan att bara, den böjs och den bryts och den fortsätter ändå. Och nu står vi under en lind här och den här visan då, kling, klang, klockan slår. Och då är det ju aspen bad mig löpa, löpa, linden bad mig vila, björken lovade mig kvast när kvällen skulle bliva. Ja, en sån visa helt enkelt som är lite känd tror jag för många. För den verkar ha funnits med i såna här folksångböcker länge, länge. Och här har vi linden, Johanne.
Ja, det är ju härligt att stå under en lind. Ja. Det här är faktiskt så pass stor att vi kan stå under den. Ofta så är de ju inte så stora lindarna.
Inte här?
Nej. Och här är det också lind väldigt sällsynt i de här trakterna. Och det är ju på grund av värmen ifrån berget som den kan växa här. Och man tror ju att det är en relikt sen det var en värmeperiod här för flera tusen år sedan. Att lindarna har funnits kvar sedan den tiden.
Och den är så fin här för att den böjer sig lite ut och grenarna hänger ner och gör som en liten kupol nästan. Och sen så är det en stam till där och den går rakt upp. Ja. Och det finns ju tre arter av lind i Sverige som är mer har funnits länge. Och så planterar man ju också lind, det är populärt. Och just nu så blommar lindarna i Växjö som jag åkte ifrån. Så hela stan luktar lindblomstoft. Men här finns inte minsta tillstymmelse till blomma än. Men de här tre arterna lind heter i alla fall bohuslind, parklind och skogslind. Och då har vi skogslind som också kallas för lind, och det är den vi står under här.
Ja.
Men tror du att den också, för här är det långt till nästa lind om man säger så, förutom här vid berget, så är det ju bara såna här supervarma platser då i Dalarna till exempel där man kan hitta den. Men tror du att den blommar här också?
Ja, vi ser tecken på det här, för att det här sitter en frukt från förra året som sitter kvar på trädet.
Ja, det dinglar något lite gulbrunt där.
Ja, så att den har i alla fall blommat. Jag vet inte hur stor blomningen brukar vara här, men den förekommer då som vi ser.
Ja.
Och så, jag tror att här så kommer blomningen senare. Och jag tänker att i stadsmiljöer så kanske det är parklind som finns. Och den kanske blommar lite tidigare dessutom.
Så när?
Ja, i slutet av juli tror jag att den kan blomma här. Men jag tror inte att det alltid blir så stor blomning här uppe på Hyckeberg.
Nej.
Nej.
Men den har ändå, på sina håll så kan man se planter på marken. Och just nu ser jag ingen bara för det. Men igår när vi var här så var det många. Men då var vi en annan lind. För det är flera lindar här.
Men där borta är lite mindre plantor.
Ja, det är det. Och där är en lind till.
Ja.
Så just det, det är inte bara en ens, utan det är flera. Och det är fler saker som är speciella med lind. När den får det här fröet, då har den som ett litet segel,
ja,
ovanför.
Ja.
Vad är det för någonting? För själva blomman, hur ser det ut det där när den blommar?
Ja, alltså blommorna är ju ljusgulgröna på något sätt.
Mm.
Man brukar ju tala om lindblomsgrönt som en färg till och med. Ja. Och sen får den ju en rund frukt som är hård med fröet i då. Och den har ett litet segel kan man säga, en vinge som den kan förflytta sig en bit ifrån moderträdet sen när den är mogen.
Så den liksom skruvar sig fram genom luften, är det inte så?
Jo, att det gör den.
Det är som en liten propeller eller ja, någonting. Och det är kanske därför också när jag tittar rakt ner att jag inte ser några lindplantor precis under, helt enkelt.
Nej, det är ju en fördel för den nya planten att komma en liten bit ifrån moderträdet också. Så, och för att undvika konkurrens ifrån sin mamma helt enkelt.
För det blir nog lite mörkt här under.
Ja.
Och det är så fantastiskt att tänka sig eftersom vi nu har konstaterat att skogspartiet här nedanför branten eller växtligheten här har som en ton av humlor. Och då är väl linden pollinerad av humlor också?
Ja, bin och humlor.
Så man kan höra det här spelar min lind. Jag tänker mig att det kan vara själva tonen av alla humlorna som är i linden när den blommar.
Du Lisa, jag gav ju dig ett litet uppdrag. Eller en önskan hade jag till dig där nere att du skulle se om du kunde hitta någon landsnäcka när du var liksom där så nära bergväggen och nere i kanske lite fuktigare skog. Har du hittat någon?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men idag är i alla fall mossan i alla fall fuktig, så att de har det lite roligare idag. För igår var mossan helt torr, men det har regnat kraftigt. Men nej, vad skulle jag kunna hitta då?
Ja, men det är ju så att Hyckeberg är en av Dalarnas rikaste platser för just landsnäckor. Det ska finnas 27 arter här. Det stämmer va, Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna?
Ja, det lär väl göra det. Det är sådana som kan det där riktigt bra som har undersökt saken där. Det var en forskare som heter Henrik Valdén som undersökte hela Dalarnas branter och lämpliga lokaler för landsnäckor. Och här gjorde han ett av de allra finaste fynden då utav den faunan. Mm. Som ju, den är väldigt värdefull att känna till, för att snäckor naturligt nog förflyttar sig inte särskilt snabbt, utan de platser där det finns en artrik snäckfauna, där kan man förutsätta liksom att här har man en miljö som har varit stabil under lång tid och kanske har en stor variation då i små miljöer som gör att snäckorna trivs.
Mm. Ja, bland annat så finns det ju lite spännande arter av spolsnäckor. De är ju så där, ja, men det är en lite kropp som sticker ut och sen är det ett ganska långsmalt skal ofta, spolsnäckorna. Och det ska finnas till exempel mångtandsspolsnäcka här. Och Norrlandsspolsnäcka har jag också hört.
Ja, det är små krabater där, med bara några millimeter.
Ja, och jag tycker det är lite roligt också att det finns strimmig klippspolsnäcka. Det är ju de här lodräta stupen här vid Hyckeberg. Och de här klippspolsnäckorna samlas ofta i grupper. Man kan hitta dem i bergsprickor eller på undersidan av stenar i blockras och på murar. Och, alltså, de kan också beta lav och alg på klippväggen så där med sin lilla rasptunga. Skrapa av. Men brukar du se snäckor här?
Jag ska sanningen fram så brukar jag nog inte titta just efter dem. Men med lite tur så kan man säkert stöta på dem om det är lite fuktigt väder.
Ja. Ja, jag har kollat i flera dagar. Jag har inte lyckats hitta någon. Men det har som sagt varit ganska torrt. Och det som är kul faktiskt med just spolsnäckor också är att de har en unik egenskap som snäckfamilj. De har ett litet tillslutningslock de kan. När de kryper in så kan de som stänga en dörr för att hålla borta rovdjur och när det är torrt som nu. Det är ganska fiffigt.
Ja, det är inte dumt.
Du, om vi går lite här, Lennart. Nu har vi faktiskt gått längs med staketet här vid branten uppe på berget. Och vi ser, vi har kommit till ett ställe där man kan se hur det störtar lodrätt ner som att någon bara har skurit av berget rakt ner här. Hur har det blivit så?
Ja, det är ju säkert en lång historia förstås. Den här typen av berg brukar man kalla för flyggberg. Och de uppkommer genom att den här dalgången under istiden har haft en istunga som har eroderat fram de här bergsbranterna. Lustigt nog så befinner vi oss ganska nära, passande nog är vi i Älvdalen, och de älvdalar som finns upp längs Rotälven som vi ser här borta vid änden av Nässjön. Där har man ett stort område som är av geovetenskapligt riksintresse just för den här typen av fenomen att dalgångarna har skulpterats ut under förmodligen flera istider, så att de har fått ett väldigt speciellt utseende. Så Älvdalen gör verkligen själv för sitt namn här.
Ja. Ja, men det är en märkvärdig klippa som vi står vid, som verkligen sticker ut i landskapet. Och nedanför den finns Lisa Henkov.
Det gör jag tillsammans med Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap. Och Johanne, nu sätter vi oss här.
Ja.
Här är någonting som gör dig glad.
Ja, här finns en nattviol. Och det är ju jättespännande att se den här i branten. Och jag har ju ägnat en del tid med den här tidigare när jag var doktorand och forskade inom systematisk botanik. För då jobbade jag med nattviolen och evolutionen av blomman.
Och det är en fin blomma här. Den är...
Ah! Oj, oj, oj!
Jesus, jag har satt mig på en ruttnande liten stock. Den gick av, som kanske någon hörde. Men jag tänkte att vi skulle dofta på blomman. Oh, ja. Den här doften, den är helt galen.
En aromatisk doft.
Den är så läcker. Ja. Wow.
Och det är ju på kvällen som den luktar mest. Så att, och det är ju för att locka insekter. Och här är det framförallt tallsvärmare som kommer hit på kvällen. Så där 9-10 tiden på kvällen. Så det är då man ska vara här om man vill ha en riktig doftexplosion.
Och det är ju vita blommor. De är lite spensliga. Det är en orkidé, så de sitter här i ett ax. Och så är det ju... Och då kommer tallsvärmaren. Vad händer?
Ja, tallsvärmaren har en sugsnabel som är lite knappt 3 centimeter lång. Så att, och då sticker den in den i sporren. För varje blomma har en sporre. Och den är ju ungefär 3 centimeter lång. Och i den finns det nektar. Så att då når... Snabeln når ju in till nektarn där. Så att, men den behöver sticka in snabeln ganska långt. Och det som händer då, det är att pollen, klubbornas klibbskivor fastnar på basen av sugsnabeln. Och då kan den här fjärilen, nattfjärilen, kan flyga vidare till nästa och sen så lämnar den av pollen där. Så det är så det går till, pollinationen.
Mycket precis. Ja. Och då är ju det här en nattviol. I södra Sverige finns grönvit nattviol och den struntar vi nu lite grann. För att det här är den som heter nattviol. Ja. Den håller på och har 2 underarter.
Ja, precis. Och här är det den som man kallar för skogsviol. Nej, skogsnattviol. Precis.
Ja.
Ja, och det är ju den som har de här långa sporrarna också.
Och så längre söderut så finns ju ängsnattviol.
Ja, framförallt på Öland. Då finns ju båda arterna tillsammans. Eller underarterna tillsammans.
Ja.
Och de har ju olika pollinatörer. Så att då är den här ängsnattviolen, den pollineras av mindre nattfjärilar. Det kan vara också andra, inte bara svärmare.
Nej.
Så...
För den har en kortare spore som bara är kanske 12 millimeter.
Ja, eller någonting sånt. 1,5 centimeter, något sånt. Ja.
Så här har vi ett sånt här praktexempel på evolution då. Ja. När nattviolerna och de här insekterna. Och till och med då att nattviolen faktiskt bjuder på nektar på riktigt. För en del orkidéer, de bara luras.
Ja, nej, men den här den luras inte. Och det är ju en riklig mängd också, så att den är ju populär för de här fjärilarna när de föder och söker.
Mm. Och doften är helt makalös, man fattar. Mm. Men den här grönvita nattviolen, jättesnabbt, gör den likadant fast med någon annan insekt då?
Det kan vara samma insekt, men den har ju brett emellan de här klibbskivorna. För att om man tittar inuti blomman så ser den lite annorlunda ut. Och då kommer klibbskivorna istället att fastna på ögonen. Så det är lite brutalt.
Ja, kladdigt och klibbigt på ögonen om man besöker en grönvit nattviol. Men det besväras inte man av om man har besökt en sån här vanlig äkta nattviol som vi har framför oss.
Tack Lisa Henkow och Johanne Mad här nedanför bergsbranten. Vi har fått en fin lyssnarkommentar här från Ludvig. Jag minns min första gång på Hyckeberg. Det var på en av min make Peter och min när jag och min make Peter var på en av våra första dejter 2018. Storslagen utsikt och romantiskt men krävande promenad. Vår hund Dino, en Yorkshire terrier, lärde sig äta de goda blåbären direkt från själva plantan. På havets botten pressades sand till sten för 1,7 miljarder år sedan.
Sten som idag bygger upp Hyckeberg med sina branta sydstup. Här grävde stenåldersmänniskor fångstgropar förr. Och idag lockar utsikten besökare och den spännande floran botanister. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 som sänder från Hyckeberg som sticker upp ur Dalaskogarna. Oikbjer som det heter på Älvdalska berget. Jag, Karin Gyllenklev, är på toppen vid det lodräta stupet som går 100 meter rakt ner.
Och jag, Lisa Henkov, står nedanför det lodräta stupet. Det är världens bergvägg här. Och nu ser jag hur solen kommer runt kröken så att säga. För vi är lite bakom bergväggen fortfarande i förhållande till solen. Men du har väl sol där uppe?
Jag har solen rakt i ansiktet. Om jag vänder blicken ut till den här utsikten, Lisa, så kan man säga att synfältet blir uppdelat i två. Där liksom den undre delen är bara grönt, rågrönt, och sen den övre delen blå himmel med lite små lätta vita moln, jättelite moln. Det är jätteluftigt här uppe.
Ja, här känns det mer trångt nere vid klipphällen, för att här har jag själva klippen och den är ju så brant och så kompakt och ganska mörk på sina ställen, och det är en del mossa. Och så är det granar som växer och stenblock, massor av olika storlekar av stenar när jag tittar ner. Och till och med sån som är lite prickig nästan. Här har jag en som är, den är nästan laxröd, och så är det som vita prickar på den.
Är det porfyren?
Alltså jag tror att det är porfyr. Isen har ju fått med sig porfyr från olika håll. Och porfyr är ju Älvdalen känt för. Och det, jag är i Älvdalens kommun, så att sannolikheten är hög att det är porfyr.
Ja, en väldigt hård vulkanisk bergart som vi tror också orsakade punktering där vi körde här om dagen. För vi hittade en bit liksom sten som såg ut lite som en spjutpilspets som var instucken i däcket.
Ja, och den har vi fått bekräftat att det var porfyr.
Ja, vi har fått porfyrpunka.
Ja.
Ja. Ja, men du Lisa, vi måste precisera var i Dalarna Hyckeberget och Hyckebergets naturreservat ligger någonstans. Vi är ju strax nordost om Älvdalen. Och det här är ju ett kommunöverskridande berg. Det ligger både i Älvdalens kommun och i Mora kommun. Och vilken är du i nu då? Vilken kommun?
Jag är alltså i Älvdalens kommun. Och det som är anslående nedanför berget och som har gjort att Linné kom hit 1734, men han var inte först bland botanister. Det var välkänt i ortsbefolkningen att här växer alltså, det här är ett sydväxtberg. Det växer växter här som bara finns mycket, mycket längre söderut eller möjligtvis ute vid kusten annars. Som till exempel lind och sötvedel. Och de såg Linné 1734, de har vi sett idag, och vi ska fortsätta med det här växtfrossan här.
Vi ska också få en inblick i hur det är att befinna sig alltså mitt på den här branta klippan. Både klättrare, rovfåglar och en speciell mossa, nordisk klipptuss, trivs nämligen på bergväggen. Och vi vet att redan för 6000 år sedan så var det poppis att hålla till här. Vi ska träffa Magnus Graf som hittat fångstgropar och lite annat från stenåldern. Men du Lisa, har du span på något kul där nere nu?
Ja, och inte bara jag, utan det är Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap som har det stora spanet och har hittat ett gäng växter som du gillar, ormbunkar, Johanne.
Ja, det är absolut. Jag gillar ormbunkar.
Och här är det ganska frodigt med ormbunkar.
Ja, verkligen frodigt. För det kommer ju vatten som sipprar ner för den här stora branta klippan här. Hela berget så att säga. Och följer med sig kanske lite kallkaltigt vatten. Till och med
det. Ja. Och det är ju också någonting som gör att växtligheten...
Och här har vi flera olika ormbunkar. Ja. Och sen har vi en, ska vi ta den först, som man inte kan gå förbi.
Den är precis ovanför det, för det är så pass brant här. Men en stor tibast.
Ja, väldigt frodig. Den är lika hög som jag.
Ja, det är den verkligen. Ja. Och den har små bär. Den blommar ju supertidigt med rosa blommor.
Den blommar på barkvist. Men nu har den en som en liten tufs med ganska stora blad i toppen på varje gren. Och under där sitter det bär. Som, nu är de gröna för de är inte mogna än. Men de kommer ju att bli röda så småningom. Mm.
Och det dröjer kanske inte så länge med den värmen som är här från berget.
Nej.
Ja, det är en rejäl buske där. Men ormbunkarna, vad är det vi har? Det är flera sorter när jag tittar på.
Ja.
De ser olika ut.
Ja, vi har ett par som är lite mindre här som gärna växer fuktigt. Och då har vi en som heter ekbräken. Som,
är det den lite tunna liksom?
Ja, den är tunn och den är en ganska liten ormbunke. Som har som en triangelformad bladskiva. Mm. Som delar sig i tre delar. Så.
Den är där och precis intill växer en annan som ser helt annorlunda ut.
Ja, och de här växer gärna ihop med varann. Och den här heter hultbräken. Och den har en annan form på bladskivan och mer avlång. Men... Ja, och den har ju bladflikar längs hela vägen upp som blir mindre och mindre. Ja. Men de allra nedersta, de ser ju lite speciella ut. För de pekar uppåt lite snett. Så jag fick lära mig en gång i tiden att man kunde komma ihåg den här med sista paret ut.
Ja, för de pekar ju ut de sista paret där av... För, snyggt. Sista paret ut och då var det...
Hultbräken.
Mm. Ja, men den är ju också sån här klassisk ormbunksform. Och jag vet att uppe i klipporna, förutom den där... Ser du den där vita... det är liksom vita stjärnor där uppe. Det är väl den där berglim?
Ja, berglim. Den finns här uppe i klippskrevorna. Ända upp till toppen faktiskt.
Ja. Men om man tittar här med kikaren så är det någon flikig... Alltså jag kan inte säga om, ens om det är en ormbunke.
Men det är som en liten tuva, som är spretig. Och det är faktiskt en ormbunke. Det är gaffelbräken. Och den har ju förgrenade blad.
Jaha.
Så att flikarna delar upp sig i flera gånger då. Och den ser spretig ut.
Och den ser inte alls, för när jag tittar på den i kikaren nu, så den ser inte ut som en ormbunke. Den ser ut mer som en tufs.
Ja.
Om man, alltså, det är ingen botanisk term. Men du har en jättestor ormbunke här också.
Mm.
Den här blir ju meterhög.
Ja, precis. Och det här är en ormbunke den har ju en jordstam som är horisontell, alltså går rakt ner. Och de flesta ormbunkar har en jordstam, antingen
på tvären eller på djupet.
Fast nu sa jag väl fel, den går rakt ner.
Ja, det sa du.
Ja, precis. Så att då är den vertikal. Mm.
Ja, det har du rätt i.
Ja.
För horisonten går som bekant på tvären.
Ja, exakt.
Mera.
Men det här blir en stor, vad ska man kalla, rosett med stora blad. Och just den här, det är en majbräken, som det är en vanlig ormbunke, men här är de extra stora på något sätt.
Aha.
Ja, det är frodigt område. Och det här är en växt som redan Linné kände till och beskrev. Men han beskrev också en annan ormbunke, träjon. Och de där två tyckte han var väldigt lika varann. Så men han tänkte att den här majbräken som vi står nu bredvid, att den såg lite mer skir ut och lite mer gracil. Så att han tänkte sig att det var den kvinnliga formen och träjon var den manliga formen. Så att därför så fick de sådana namn.
Ja. Men nu vet vi bättre, det är två olika arter och båda finns här.
Ja.
I branten,
ja, exakt.
På Hyckeberg. Det är du, Karin Gyllenklev.
Ja, du är ju där nedanför och kan liksom titta upp mot bergväggen, och jag står ju på den här bergsplatån uppe på toppen på Hyckeberg, och jag har fortsatt sällskap av Lennart Bratt, biolog och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Men vi har rört lite på oss, Lennart, här uppe, för det är ju en väldigt bred platå här på berget.
Mm, det är det. Och lyckosamt nog ett stadigt stängsel som gör att man kan stå där utan att vara livrädd.
Ja, borta med den lite mer ordninggjorda utkiksplatsen. Men du, nu har vi tagit oss, kom vi går lite närmare. Vi har faktiskt gått lite bort från det, för det finns andra utkiksplatser utan staket. Det är ju lite annan känsla, Lennart. Det är ju lite läbbigt.
Här är lite kusligt.
Är du höjdrädd?
Ja, inte något speciellt, men den här höjden är imponerande.
Ja, vi står, skulle säga, men i alla fall 2 meter från kanten, så vi står ju säkert här. Men man får ett sug i magen som man inte får på samma sätt när man har ett stängsel emellan sig. Men du, Lennart, du har ju jobbat med mycket, men bland annat så har du varit med och sett till att hela Hyckeberget förvandlats till naturreservat. För så var det inte i början.
Nej, det stämmer. Historien går väl tillbaka till, tidigt eller sent 80-tal. Då man började med en skiftesreform i Vommus socken här intill, alltså den på Morasidan. Och det innebar ju att man slog ihop de här små skiftena som fanns här tidigare till skiften som skulle vara lite mer lättbrukade. Men det lyckosamma med det var att man kunde avsätta då berget här som ett naturreservat. Så det bildades 1990, men det blev ju lite lustigt då med en gräns som gick tvärs genom berget. Så att betydligt senare, efter 25 år, så kom man igång och skyddade även den här sidan på Älvdalen. Mm. Så att nu är hela berget skyddat som naturreservat.
Mm. Vi har ju beskrivit utsikten lite här, alltså att det är ju väldigt grönt och lite böljande, men också lite taggigt, sa du när du, vi pratade om liksom porfyrbergarterna. Men väldigt grönt. Men du har också sagt att när man tittar på den här utsikten så förstår man betydelsen av naturreservat.
Ja, det gör man ju verkligen. Den här omarronderingen som jag pratade om, den fick ju som konsekvens då att det blev betydligt lättare att bedriva skogsbruk. Så att den utsikten vi ser nu, där har man ju bedrivit ett väldigt storskaligt skogsbruk. Så att det ser ut som en rejäl osthyvel har gått fram. Det finns bara fläckar utav lite äldre skog. Annars är det ju hyggen och ungskogar.
Mm.
Vilket är lite tråkigt för en besökande turist kanske.
Ja, jag undrar om alla ens ser det, eller om man ändå bara slås av liksom att, att det ändå är så otroligt grönt. Alltså jag tror man ser olika beroende på vad man har för kunskap med sig. Men man kan säga att vi står liksom här på Hyckeberget som en... Det blir som en liten tillflyktsort eller en oas liksom för naturen. En skyddad plats. Men, och det är ju... växter, speciella växter som trivs här, och mossor och rovfåglar, och men människor gillar också att klättra här, och det blev ju lite grubblerier kring det när den här Älvdalssidan av reservatet skulle bildas.
Mm, det stämmer. Klättring förbjöds ju på Morasidan när den delen bildades. Men sen gick det som sagt 25 år och det blev ett ganska förändrat synsätt kring reservatsbildning under den perioden. Så att det fanns väl en större öppenhet för att ta hänsyn till andra intressen. Och då gjordes det vi hade en utförlig dialog med både fågelskådarna och klättrarna för att se om man kunde finna någon form av kompromisslösningar så att det inte blev helt förbjudet.
Mm. Var det rovfåglar man tänkte framförallt på, att man inte ville skulle störas?
Ja, rovfåglar, men även de här mossorna som vi pratade om till exempel, och andra lavar som finns på berget som ju skulle kunna försvinna då genom slitage.
Men nu är det ju tillåtet att klättra på delar av den här lodräta maffiga branten, inte just nu när det är kan vara så att fåglar häckar, men andra delar av året. Ted Ekberg, lärare på Äventyrsgymnasiet i Älvdalen och aktiv i Dalarnas klätterklubb. God morgon.
God morgon.
Du har klättrat mycket här.
Ja, jag har klättrat mycket på berget här sen jag kom hit första gången 2003, så har ju det här varit en plats som har varit väldigt nära hjärtat på mig. Mm.
Ja, du var till och med förlovat det här på Hyckeberg.
Ja, det stämmer. Ja. Det var det.
Men vad är det som är så speciellt med att klättra här?
Egentligen så är det ju väl allting som tilltalar andra besökare. Det är ju den här, alltså utsikten och... ja, men den stora liksom rymden runt berget. Klippväggen ligger ju långt upp i en sluttning. Så även om själva väggen är runt 100 meter hög så är ju sluttningen under hög. Och vi har, så att man får en känsla av att man är på ett avsevärt mycket större berg. Och det här är ju unikt i Sverige. I den här storleken på klippväggar har vi inte på många håll utanför fjällkedjan. Och även själva klippan, stenen här är ju lite annorlunda än vad vi klättrar på många andra håll då. Så att, det är speciellt lite äventyr.
Ja, men du har berättat att när du är här liksom mitt på väggen, att det ibland kan flyga förbi örn.
Ja, det är ju... Jag har haft många möten med både örn och korp och andra fåglar intill här då.
Mm.
Och de kommer ju, har ju normalt sett inga fiender i den vertikala miljön, så de kommer ju ganska nära under fötterna ibland då.
Mm. Men det finns ett begrepp som heter hyksyk bland klättrare.
Ja, precis. Nej, hyksyk är det. Det som är lite speciellt på det här berget då, det är ju att det finns väldigt lite som är tillrättalagt för klättring. Som på många andra klipper, det finns fasta installationer för säkring och olika sånt. Här får vi sätta våra egna säkringar i berget. Får leta efter sprickor i berget helt enkelt och sätta fast olika typer av säkringar i. Och sandstenen här är speciellt att det är gott om sprickor, men de är ofta väldigt korta och grunda och svåra att se på avstånd. Så man vet inte riktigt i förväg vad som kommer. Man får leta sig uppåt helt enkelt. Mm. Och det kan ju vara mentalt utmanande för många då.
Det är hyksyket.
Ja, och i kombination med den här luftigheten. När man var nog kanske klättra på 20-30 meter höga klippväggar någonstans nere liksom i skogen och ha träden runt om sig. Och så får man den här enorma luftigheten på det här. Liksom så.
Mm. Vi kommer ju prata lite mer senare, men nu hör jag att det liksom... Det låter ett märkligt ljud i mina lurar. Det är inte därifrån där vi står här uppe på berget. Det måste vara där Lisa Henkov är. Nedanför berget. Så låter det. Vad händer, Lisa?
Det droppar och det droppar och det droppar. Det måste ju vara sånt här sippervatten. Så det sipprar ut från bergväggen. Om vi tittar upp... Så är det ju väldigt rakt, bergväggen är rakt upp och torr. Och det är lavar och det är någon liten, ja det sticker ut någon liten ormbunk. Och faktiskt både en gran och en tall som försöker liksom i sprickorna. Och sen plötsligt kommer det som en pelare som är, vad är den? 5-7 meter hög av mossa, grön mossa. Och längst ner på den här pelaren står jag då och... När jag tittar in här så är det som ett hål av mossa där det bara droppar ner. Så det är sippervatten som kommer här.
Fantastiskt. Och det är ett väldigt mysigt ljud också när man hör de här dropparna.
Ah, så fint och så grönt. Och det finns ju någon mossa som är extra speciell också. Som hålls koll på här. På Hyckeberg.
Ja, det är en mossa som heter nordisk klipptuss. Och den gillar just såna här miljöer med sippervatten. Så.
Ja. Och varför ska man hålla koll just på den mossan då?
Ja, det är för att den har en begränsad utbredning. Finns i Sverige och... lite grann i Norge och lite grann i Finland. Men i övrigt så finns den inte. Så den har väldigt liten utbredning. I Sverige så är den egentligen inte rödlistad. Men den är en sån här EU-art som man ändå ska hålla koll på. För ja, man ska ju tänka globalt också.
Mm.
Ja.
Och då får ju vi ett extra ansvar om det så att den... finns nästan mest här.
Ja. Och den skulle kunna finnas just på en sån här klippvägg, tänker jag.
Ja.
Det ska ju vara en grön...
Mörkgrön,
ja.
Och så med långa liksom nerver, bladnerver
ja,
som går ut
där. Ja, och lite spetsiga blad.
Mm.
Och sen en kapsel som är rätt uppstående.
Mm. Och det är ju så faktiskt lite svårt att nå så nära mossorna. Där till exempel är det ju någon mossa som har jättemycket kapslar, men jag böjer mig så bakåt så jag knappt kan prata, så mycket vinkel blir det. Och det klättrar ormbunkar upp i skrevorna här. Och alltså det är så dramatiskt att stå under. Och rätt över så är det som det går ett ljusare fält och så är det en liksom ett överhäng nästan kan man säga. Och där någonstans i den riktningen tror jag Karin Gyllenklev står i alla fall.
Ja, så kan det vara. Jag står här och njuter av solen som lyser uppe på bergplatån här på Hyckeberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och det är lätt att trivas i Hyckebergs närhet. Inte bara för växter och fåglar och snäckor, utan även för människor sedan lång tid tillbaka. Magnus Graf bor här i Älvdalen och han har ett stort intresse för Hyckebergs natur och historia. Så pass att han faktiskt hittat både fångstgropar, sådana där man fångat älgar och renar, och stenåldersboplatser här. Helena Söderlund träffade honom i duggregnet häromdagen vid en sån boplats. Just den han hittade för 10 år sedan vid Klittmyrarna söder om berget.
Koksten eller skörbränt sten. Den blir som bränd tegel. Men,
nu plockar du upp här från marken alltså helt kantiga stenar. Ja. Som ligger i en liten hög.
Som de har haft när de lagar mat och sånt slängt. Ja. Och sen är det brända ben också.
Här har du ju handen vit. Sten.
Brända ben.
Det är brända ben. Ja.
Rester efter den här. Det finns massor.
Okej, titta, jag har dem i händerna. Så de här, hur gamla är de här benen jag håller i handen?
Ja, de där är 6000 år gamla. Kanske mer också.
Det är svindlande. Det är för att man har då... Man har ju lagat mat här alltså.
Ja, de värmde stenar och la en grop och la kött. Och täckte det där med blad och mossa.
Just det.
Så det blev väl typ omkokt kött.
Va, vet du vad man åt för någonting?
Ja, de åt väl säkert älg, ren...
Mm. Magnus, då får du berätta. Du springer runt här runt Hyckeberget och hittar massa saker.
Ja, det är faktiskt...
Gamla grejer.
Ja.
Och det här är då en... Vi står på en boplats som är 6000 år gammal.
Ja, 6000 år.
Berätta hur det gick till när du hittade den här.
Ja, jag satt hemma och tittade på karta. Laserskannade kartan och... Då såg jag en grop. Jag åkte hit. Och då hittade jag den här högen istället.
Ah. Så de här har legat på den här platsen i 6000 år?
Ja, det är otroligt.
Men då när du fattade, du förstod att det här var kokstenar, eller?
Ja, och sen hittade jag en massa avslag också.
Och vad är det för någonting?
När de tillverkar verktyg, de knackar, så blir det små vassa stenflisar.
Vad gjorde du då?
Ja, jag ringde Dalarnas museum så Maria Lannebro kom hit och tittade på det här.
Ja, och vad sa hon?
Ja, hon sa det var en sensation att jag hade hittat det här.
Ja.
De tog benbitar och gjorde kol-14-datering.
Okej, okay, okay. Så att det är verkligen vetenskapligt bevisat att det är så gammalt.
Det är så gammalt.
Ja. Men om vi tänker oss 6000 år tillbaka i tiden... Hur såg det ut här då, tror du?
Det kanske inte fanns just så mycket barrskog då. Mest lövskog.
Mm.
Och sen har det ju våtmarken här nere också.
Ja, det är en våtmark bakom oss.
Ja, så där har det väl varit en sjö, vatten med fisk säkert. Därför har man bosatt sig här. Och sen skydd berget mot vind.
Just det. Berget i norr då, va?
Ja.
Ja, som skyddar därifrån... Och sen hade man vattnet, för det fanns en sjö här då, bakom sig i söder med mat. Då.
Ja.
Det var ju ganska perfekt. Och jag menar, vi har ju fått lära oss att Hyckeberg är ett sydväxtberg. Mm. Där många växter trivs som inte gör det så långt norrut annars.
Ja.
Kanske människorna också gjorde det då?
Ja.
Hur kändes det att hitta de här kokstenarna?
Ja, spännande.
Mm.
Det var det.
Och det är lite detektivarbete, förstår jag.
Jo, det är det. Man måste väl veta kanske vad man letar efter också.
Ja. Hur ofta är du här ute och springer?
Så ofta jag kan.
Mm.
Det är intressant att gå här. Tycker om att vara i naturen. Så att det är kul.
För om man tar en karta... Och sån här detaljerad karta på Hyckeberg och omgivningarna. Så står det ju ett antal såna här lite kantiga R.
Mm.
Och sen är det, står det lite sträckat och står det fångstgropar och så. Vad jag har förstått så är det liksom du som har hittat allt det här.
Ja, i alla fall boplatserna här.
Ja.
Men fångstgroparna hittar vi tillsammans. Men det är på norra sidan. Det hittar jag själv och sen arkeolog hjälper lite grann.
Tänker du liksom mycket på vilka de här människorna var som bodde här?
Ja, nog tänker man. Det gör man.
Och vad tänker du?
Ja, hur har sett ut här och hur de hade det. De hade säkert det bra, tror jag.
Det tror du?
Det var medeltemperaturen var över 3 grader varmare.
Ja. Tror du de hade ett bra liv?
Det tror jag.
Vad hittar du någonting? Ja, men, nu hittar du något nytt där.
Jag vet aldrig om de ligger.
Nej, men titta.
Där är kvartsavslag.
Och vad betyder det här då?
Alltså... Kvarts kunde de använda när de gjorde eld.
Ja.
Gnistror och slå och knacka.
Så det här, för 6000 år sedan så slog de kvartsbitar från varandra för att få eld. Här, precis på den här plätten. är ju superhäftigt. Det är en alldeles vit liten stenbit. Och det här hittar du också på. Är det benbitar det du har där?
Ben där.
Också ljus, ganska liten. Alldeles sådär små prickig liksom. Nu lyfter du på stenarna här. Ja, ja, det är inte så bara.
Nej, de är 7000 år gamla.
Exakt. Då är det inte så himla... Här ligger ju ganska mycket ben samlat.
Någon som är på bergen.
Jag är säker på att det är min kollega Lisa som står och ropar. Vad härligt vi skulle kunna ropa tillbaka. Tänk om vi kunde kula. Kan du kula?
Ja, det var verkligen Lisa Henkow som kulade där på slutet. Från berget som Helena Söderlund och Magnus Graf var en bit söder om. Ljudet bär långt. Och det var faktiskt när vi försökte hitta varandra där i skogen nedanför Hyckeberg som Lisa och Johanna försökte valla oss rätt i den knepiga terrängen. Så tog de till kulning. Och det var Magnus Graf som hittat stenålders boplatser och fångstgropar som använts sedan stenåldern för att fånga älg och ren. Det finns två stora system med ett antal sådana gropar i rad här på båda sidor av bergets branter. Ganska tyst här uppe på den långsträckta bergsplatån. Men nu tycker jag ändå att det kommit igång lite fågel och vind. Är det bofink? Du Ted Ekberg, du brukar ju klättra här på den här lodräta bergväggen som vi står intill. Vi har vågat närma oss ytterligare lite. Men det finns en klätterled här på berget som är döpt efter något som Linné sagt.
Ja, vi står faktiskt i stort sett rakt ovanför det här. Utan det, när Linné kom hit 1734 på sin dalaresa då, så har han beskrivit då, när de tog sig fram runt berget här. Och de rörde sig nedanför och tog sig sen upp här. Då. Han har beskrivit hur de... Fing och inget annat än en pur livshazard.
Vad menas med det?
En pur livshazard är alltså en ren livsfara. Så det är väl en av bergets klätterleder som är uppkallad efter detta. Då. Mm.
Hur är det att klättra pur livshazardleden?
Det är ju faktiskt ett väldigt exempel på det här hyksyket som vi pratade om tidigare. Man klättrar ut över en vägg som vid första anblick så ser den ju helt slät ut. Och när man börjar ta sig upp så ser man att det är små lister och kanter. Och så kommer de här små korta sprickorna och man får stoppa in säkringar. Men man ser dem inte förrän man har dem alldeles under näsan.
Ja, jag tänkte att vi ska prata lite om rovfåglar. Här vid Hyckeberg. För du är ju inte bara klättrare, du är lärare. Är du också på äventyrsgymnasiet. Men du är också ringmärkare. Du ringmärker rovfåglar.
Ja, precis. Och det har jag hållit på med i snart 10 år. Då. Och det är ju någonting som jag har kommit in i genom mitt arbete med i klätterklubben. Där vi har haft... kontakt då med många olika intressegrupper när vi försöker samsas på bergen. Mm. Och klättrarna har ju kompetenser som behövs för att komma åt bohyllor och sånt. Så det har börjat med att vi har varit med och liksom handräckning och hjälpt till när det behövs lite knepigare. Sedan till att jag idag har egen ringmärkarlicens då. Mm.
Vad kan det vara för rovfåglar som trivs vid den här det här berget och den här branta klippväggen?
Just här på Hyckeberg så har det varit ett flertal olika arter som har häckat under de senaste 20 åren. Men de fåglar som vi framförallt behöver förhålla oss till är ju, det är ju rovfåglar. Och i den här delen av landet så har vi kanske inte så mycket av de här fjällvråken, jaktfalken som vi hittar i fjällvärlden, utan det är uv och pilgrimsfalk som ofta leder till liksom nedstängning av klipper där vi behöver liksom stänga för klättring under häckningsperioderna. Men det kan ju även vara tornfalk. Mm. Och ibland så har vi även i klippskrever så har vi andra mindre fåglar som kanske inte är sällsynta på samma sätt, men störningskänsliga ändå. De klättrar, eller bygger ju gärna bo inne i sprickor som vi gärna följer när vi klättrar då.
Ja. Ja, men du nämnde tornfalk och häromdagen så såg vi faktiskt en tornfalk när jag och kollegorna hade gått upp här. Det var ju rätt häftigt, för eftersom man är så högt upp så ser man ner på fågeln. Så man såg den här rödbruna ryggen mot allt det här gröna. Annars kanske man mer liksom tittar uppåt för att se rovfåglarna. Men här får man ju den här bilden ner. Jag tänker vi kan bara lyssna på hur tornfalken låter. Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna är du ifrån. Har du hört tornfalk här någon gång vid Hyckeberg?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det borde jag ha gjort.
Men vi har inte sett någon rovfågel nu här när vi har spiat ut under morgonen, eller har du gjort det?
Nej, de håller sig undan.
Ja, vi kanske har också fokuserat på lite annat när man ska berätta så mycket om det här berget. Men jag vet att du, Ted, på hösten så kan man se väldigt mycket korp. Kan du inte berätta om det?
Ja, det är ju en av de mest fascinerande upplevelserna jag har haft här. Och vid två tillfällen så har jag kommit hit på hösten och det har varit stort svart moln och korp runt berget. Och det har verkligen känts som att korparna har kommit hit för att hålla någon form av höstting och samlas här då. Och de dras vi till den här termiken som blir runt det varma berget under kalla höstarna. Så att de är här och helt enkelt leker och flyger runt och gör luftkonster.
Ja, det måste vara ett skådespel att se.
Ja, och korpen är ju en fågel som ligger väldigt nära hjärtat på mig då, som jag är väldigt förtjust i.
Ja. Vad är det du gillar så mycket med den?
Det är väl den här lekfullheten verkligen, och man kommer ofta nära dem när man är uppe i större berg också. De kan ju vara högt upp i både norska fjällen och högt upp i Alperna, så kommer de och är lite nyfikna på vad vi håller på med också.
Mm. Ja, Lisa, där nerifrån där du är, har ni haft några fågelupplevelser?
Ja, någon trast och sådär som har hört av sig. Men just nu skulle jag vilja säga att det finns andra djurgrupper som är mer påträngande. Och vi vill ju inte prata om djur faktiskt, för vi vill ju prata om växter eftersom jag är här med Johanne Mad från Dalarnas botaniska förening. Men det är några som är och äter lite på oss.
De kryper in lite här i nacken och runt ögonen. Så då kan du gissa.
Vad är det då?
Knott.
Ja, det är knott.
Ja.
Det är knott helt enkelt. Ja. Men det är inte bara knott, utan det är ju växter. De står ju här och frodas nedanför branten. Och här har vi en som har en blomställning som ser lite cool ut. Med vita knoppar. Vad är det?
Trolldruva har vi hittat. Ja. Och de har ju väldigt frodiga blad kan man säga. Och bladen är som i ett plan. Och sen får den en klase med vita små blommor. Mm. Så den kommer snart att slut.
Och det är en ganska så kraftig växt det här också. Alltså det är påfallande.
Ja.
Hur stora bladen kan bli.
Ja, det är som ett riktigt bladverk i ett plan liksom.
Mm.
Och så kommer den här klasen.
Mm. Men du, trolldruva, finns det inte flera sorters trolldruva?
Jo, det finns svart trolldruva och röd trolldruva. Och just den här är svarta trolldruvan. Så att den kommer ju få svarta bär så småningom.
Och det är faktiskt stor chans antagligen att den hinner få de där bären också, va?
Ja, det tror jag säkert att den hinner.
Är den vanlig här i Dalarna, ni som springer runt överallt?
Ja, alltså den växer ju på såna frodiga ställen, lundar och näringsrika fuktiga ställen. Så just här är ju ett väldigt typiskt ställe för trolldruvan. Vi har ju inte så många sydväxtberg, så ja, den finns på lite andra ställen också, men inte så vanlig.
Nej.
Nej.
Och sen så upptäckte jag någonting här borta. Ska vi titta på den lilla? En liten blomma. Vi tar oss upp lite här. Mellan... Ja, det är egentligen mest upp. Men det är några små granar här också. Och så är det en liten vit blomma. Som ser ut lite som ett paraply eller någonting. Parasoll.
Ja, den är liksom lite på sniskan. Och det där är ju ögonpyrola. En jättegullig liten pyrola.
Och den blommar precis och så sticker det ut ett långt stift rakt ut.
Ja, och sen har den fem ståndare också.
Mm. Men vad är det som luktar? Känner du? Nu luktar det igenom den här. Men jag ser inte var lukten kommer ifrån. Nej.
Men tidigare så såg vi ju den här stinknävan.
Ja.
När vi var i stenskravlet.
Det luktar ju lite stinknäva, men jag tycker vi ser mest midsommarblomster, ser vi.
Och det är ju en släkting ju, till stinknävan. Den luktar ju inte lika illa då.
Nej. Som tur är. Ja. Nära på.
Nej, men det finns ju gott om den här. Också gillar så här frodiga ställen.
Ja.
Lite näringsrikt. Och vi hade en som blommade.
Ja.
Här i närheten.
Precis, där. Den har så fina blommor.
Ja.
Lila blommor, men det finns vita också här.
Ja, det finns vita. Jag har inte sett någon vit precis här. Nej. Här var de lila och fina.
Och små.
Ja, och det finns ju variation i blomstorlek hos midsommarblomster också. Och ofta så är det honliga blommor som är lite mindre.
Är den här honlig då? För jag ser pistiller.
Den har bara pistiller, ja.
Men sen är det någon ståndare
som är lite förminskade här.
Ah.
Så det är en honlig.
En honlig midsommarblomster. Mm. Det var en specialare.
Mm.
Och där borta växer det någonting som heter getrams. Och det är en sån här växt som är typisk för det här sydväxtberget. Och som till och med Linné såg.
Ja.
Och som kanske kommer finnas kvar här ett tag.
Ja, exakt. Och det har ju varit samma växter här som Linné hittade på 1700-talet. Det är ju fantastiskt att vi har kunnat se flera av dem. Att de finns kvar.
Ja, det är lite hisnande med perspektiven. Tack så hemskt mycket Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap för den här guidningen i branten.
Mm. Tack, tack.
Tack Lisa, ni ska få börja jobba er hemåt där från branten. Vi har fått ett lyssnarmail här från Annika. Hon skriver: jag har besökt Hyckeberg flera gånger och en gång har jag varit vid foten av berget. Lindarna där har mycket stora blad. Om jag inte missminner mig så var de 2 decimeter. Och Mats Smids skriver att Hyckeberg är en magnifik plats. Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna,
När under året tycker du att Hyckeberg är som bäst?
Det är som allra finast om man lyckas pricka in en regnig dag precis när regnet upphör och det börjar klarna upp. När man ser alla dimmer och slöjor över skogen här nedanför. Mm. Då är det riktigt fint.
Mm. Ja, det låter fantastiskt. Nu är det inte någon dimma alls här i Wien. Samma fråga till dig då, Ted Ekberg, klättrare och rovfågelsringmärkare. När tycker du att det är som bäst här?
Under hösten tycker jag absolut. Då är ju granarna och tallarna gröna och björkarna gula och asparna i skogen är röda. Så det är en otrolig färgprakt då.
Färgvariation. Vi har också haft med oss Birgitta Sekund under morgonen som har en stuga en bit härifrån berget och som är anledningen att vi kom hit idag, för du tipsade oss och sa ni borde komma hit och sända. Vill du tipsa, vad är din favoritgrej med berget?
Jag njuter ju av Hyckeberget ifrån stugan i Kåtila varje gång jag är där, men en sån här dag som när solen har gått upp och det är klart och man har utsikten, är jättevackert här uppe. Mm.
Ja, det är det verkligen. Stort tack alla ni tre för att ni var med oss och hjälpte oss att lära känna Hyckeberg. Innan vi vandrar den steniga stigen ner så ska vi såklart ha en ny naturfråga. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. För chans att vinna Naturmorgons termos, tygkasse eller tygmärke, skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Eller så lägger du svaret på lådan och då är adressen Naturmorgon 35930 Växjö. Och vill ha chans att vinna så måste vi ha svaret senast på torsdag. Och frågan lät alltså så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå. Hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Rätt svar på förra veckans fråga det var Lind och vann det gjorde Irene Kjellberg i Kungsbacka, Marian Arvidsson i Braås och Annika Heyman i Stockholm. Vi har ju sänt hela programmet från Hyckeberget i Dalarna idag och vill man se bilder och foton, filmer där vi liksom spejar ut över branten, det är lite svindelvarning på dem. Då kan man gå in på våra sociala medier, där vi heter Naturmorgon. Det ligger många foton på vår hemsida också, sverigesradio.se/naturmorgon. Ormrot, kärringtand, bockrot, brännäsla och ljung, de är alla exempel på värdväxter till några av de svenska dagfjärilsarterna. Växter som fjärilarna är beroende av för sin fortplantning. Nästa lördag så tittar vi närmare på det här samspelet mellan fjärilar och växter. Vår fältreporter sänder från öländska marker med hopp om många lätta och snabba vingar i julimorgonen. Och ja, vi ska tacka för oss då här uppe från Hyckeberg i Dalarna. Och vi som har jobbat med programmet är ju Lisa Henkow, reporter nedanför branten. Producent är Helena Söderlund. Tekniker idag det var Martin Tomolin och Georg Schröter. Och jag heter Karin Gyllenklev. Tack för att ni har lyssnat.